Här börjar Hemligheter i natten av Virginia Heath. Översättning Ingmarie Bergqvist. Inläst av Rebecca Levin för Harlekin. De kommer undan med skandal, eftersom de är bohemer och döttrar till en känd konstnär. Men när giftermål står för dörren ställs oundvikligen frågan: kommer de tre kvinnorna någonsin finna sig till rätta i de fina salongerna? Det här är andra delen i miniserien Bohemerna i Bloomsbury. När Virginia Heath var liten tog det henne evigheter att somna, så hon brukade hitta på historier för att få tiden att gå medan hon låg och stirrade i taket. Ju äldre hon blev, desto mer komplicerade blev berättelserna. Ibland tog det veckor att komma fram till det lyckliga slutet. En dag beslöt hon sig för att utnyttja sin sömnlöshet och började skriva ner dem. Virginia bor i Essex, Storbritannien, med sin underbare man och två tonåringar. Det tar henne fortfarande evigheter att somna. Boken tillägnas alla patienter på Middlesex Countys mentalsjukhus och speciellt min mormor Elizabeth, som en gång var patient där. Första kapitlet. Det mest ljuvliga rykte som viskats i mitt öra denna vecka, kära läsare, rör Miss H från Bloomsbury, en viss löjtnant som precis återvänt från Iberiska halvön och en lila färgad glass på Gunters tesalong. Jag har ingen aning om vad den stilige soldaten sa till den unga damen, men vad han än hade att framföra så ledde det till att han fick den temperamentsfulla unga damens färggranna frysta dessert som en hatt käckt på svaj. Viskningar bakom solfjädern, maj 1814. Bara en dans. Den alltför närgångne och efterhängsne idioten tittade menande på det solfjädersformade kortet, fyllt av tomma rader som dinglade från Hopes handled. Rader som han tydligt kunde se, tack vare kortets dumma utformning. Så här sent på kvällen kan ni väl ge mig en dans? En kotiljong, kanske? Hans ögon drogs mot hennes urringning igen, för under det 1,5 år som Lord Harlington enträget uppvaktat henne hade han alltid fått anstränga sig för att se henne i ögonen. Eller bättre upp den sista valsen. Det har inte undgått mig att ni inte dansat någon än. Vilken del av aldrig i livet är det ni inte förstår, Lord Harlington? Hon brydde sig inte om att dölja sin irritation, trots att hon redan för länge sedan hade förstått att hennes avvisande sätt mot vissa män bara tycktes ägga dem. Men att artigt säga nej fungerade inte heller. Den här var lika enveten som kallbrand i ett varigt sår och dubbelt så otrevlig. Eftersom den olycksalige Lord Harlington var arrogant, överdrivet pompös och fullständigt övertygad om att han var Guds gåva till mänskligheten, antog han felaktigt att hon spelade svårfångad. För tro mig, jag skulle hellre sticka nålar under naglarna eller hälla salt i ögonen än dansa med er. Hennes svar verkade som vanligt bara ägga honom ännu mer, och det gjorde henne oändligt irriterad. Han fick det där lystna uttrycket i ögonen som män som han alltid fick när hon var otrevlig mot dem. Eller när de bara glodde på hennes figur. Vill ni att jag ska böna och be? Det var antagligen ännu en av hans perversa fantasier. För det var något hos henne som alltid utlöste den här sortens nonsens från män. Om det berodde på hennes eldiga röda hår, hennes bleka hud, den mer än fylliga barmen som fyllde henne med fasa, eller det faktum att hennes midja var oproportionerligt smal i förhållande till de runda höfterna, visste hon inte riktigt. Men troligare var, vilket hon länge misstänkt, att det var en kombination av alla dessa så uppenbart kvinnliga egenskaper som livet förbannat henne med och som i männens lystna ögon förvandlade henne.